känslor, kyssar och nyfikna frågor. Pollyprat med Minna och Karin.
Hej och välkommen till Pollyprat. Jag och Karin har en gäst med oss som vanligt och idag ska vi säga välkommen till Jenny. Hej Jenny!
Hej Karin och Minna.
Vad härligt att ha dig här Jenny. Alltså, vi har ju tagit med dig hit därför att du är expert på ett område där jag känner mig väldigt osäker. Så Minna, vad är det vi ska snacka med henne om egentligen?
Ja, idag ska vi ta upp ett samtalsämne som många lyssnare har efterlyst. Och vi ska prata lite grann om poly och BDSM. Och det är någonting som Jenny kan.
Det stämmer bra det. Det är ett specialintresse kan man säga.
Ja, Jenny, vill du berätta lite grann? Vad är din ingång till det här?
Ja, jag har ju levt flersamt i över 20 års tid. Och då var jag i en relation med en partner. Som, ja, vi hade en monogam relation i 2 år ungefär. Vi var ganska unga när vi träffades. Och sen så kände jag att jag ville leva flersamt. Jag ville inte vara monogam resten av mitt liv. Och jag ville utforska BDSM och andra former av sex.
Hur kom du på det då liksom?
Ja, jag började så här fundera på vad vill jag göra med mitt liv? Hur vill jag leva? Vill jag leva med en människa hela mitt liv? Nej, det vill jag inte. Och då började jag surfa runt på amerikanska policy-sidor. Vi snackar i början på 2000-talet, så det fanns inte mycket. Så började jag surfa runt där och gick in och kollade på forum. Och där var det mycket, det var många par som pratade om hur de öppnade upp sin relation och hur de levde flersamt. Så det var så det började. Mm. Och så var jag på jobbet, så skrev jag ut liksom på jobbets skrivare en massa så här, en hel lunta med de här diskussionerna som fanns då. Och liksom introduktion till poly. Och så gick jag till min partner då och sa hej, jag har tänkt på det här. Vad tycker du?
Oh, gud vad modigt. Hur trodde du det skulle gå då?
Nej, jag trodde att det inte skulle gå bra alls. Det var jätteläskigt. Mm. Men jag fick en bra respons. Alltså jag fick ett bra svar. Och det var, ja men det låter bra. Vi kör. Det var okomplicerat för henne.
Ja, vad härligt.
Mm. Ja, men tänk att för henne var det bara så här. Var det någonting som hon hade känt till någonting om innan? Eller?
Ja, precis. Hon hade ju läst om det här i böcker, litteraturen. Liksom, och tänkt att det här verkar vara någonting häftigt. Men inte tänkt på det på någon mer konkret nivå. Så kom jag där med liksom min här. Vad tycker du?
Litteraturen och internetreferenserna och hela paketet. Och det här är ju ganska många år sedan.
Ja, det är över 20 år sedan.
Så då var det inte riktigt lika lätt att bara, kan vi gå på ett polyfika ihop? Eller liksom?
Nej,
eller
hur? Det är så här. Nej, polyfika fanns inte. Det fanns liksom ingen polyförening, ingenting. Ingen poly på Pride. Alltså det var...
En del säger så här, bryter du en norm så är det lättare att bryta fler. Men jag tänker du har levt ändå i samkönade relationer. Så här. För det finns ju också den här... Oh, men nu sticker vi ut på ett sätt, så nu måste vi vara så jävla normativa på alla andra sätt för att passera.
Nej, för mig var det lättare. När jag väl hade liksom, redan levde i lesbiska kretsar, samkönad relation, jag stack ut. Det var lättare med de andra grejerna som kom sen. Mm. Det var bara att ta dem i ett svep. Och så hade man det avklarat. <på något sätt. laughs>
Och ni lever fortfarande ihop?
Ja, det gör vi.
Mm. Mm. Och så har BDSM blivit en viktig del i ditt liv. Hur och vad? Och vad betyder det BDSM för dig?
Det började redan då när jag var 24, ungefär 25. Och vi öppnade upp vår relation. Och jag ville utforska det här. Jag tände jättemycket på makt. Och maktförskjutning. Då pratade man inte om det på det sättet. Men jag visste att jag gick igång på... lite hårdare, att bli dominerad. Jag hade fantasier om det, helt enkelt. Och det var konstigt för mig. Jag kände mig som en lesbisk, feministisk kvinna som aldrig skulle vara någon man i hela mitt liv. Mm. Jag hatade män, kan man säga. Jag får inte säga det, men Det nej, men jag trodde inte det. Men, ja, det får man. Men sen kände jag att jag tände jättemycket på det här. Det blev liksom något så här lite konstigt i min hjärna. Men så det är någonting jag vill testa.
Men vänta nu, alltså, så din BDSM-utlevnad, där var det inte så att du var liksom, levde lesbiskt eller utforskade lesbiskt? Nej.
Nej, den första personen jag träffade och utövade BDSM med var en mycket äldre dominant man.
Mm. Och vilken identitetskris!
Ja, det var en total identitetskris. Det var jättesvårt.
Vad ska jag göra? Vad ska jag göra?
Ja, precis. Och det var ju läskigt att kasta sig ut i det där då. Liksom börja dejta på BDSM, i BDSM-världen och gå på fester och så. Men jag hade tur som träffade den här personen då, den här mannen, som var erfaren och som blev min guide in i det. Och han blev ju liksom mer som en familjevän senare också. Ett tag. Så att han träffade ju då min fru. Det var lite krångligt, men samtidigt kändes det bara så rätt när jag gjorde det. För att min dåvarande partner var verkligen inte intresserad av BDSM. Eller någon som jag fortfarande är gift med. Utan det var mer något som var min grej.
Så är det fortfarande att du har flera relationer. Och i några relationer har du utlevnad och har BDSM. Men i andra relationer har du det inte. Är det så?
Mm. Det är ju så att jag har ett familjeliv med min fru då, och våra fyra barn. Och där, det är ju en vanlig familjerelation om man ska säga. Men alla andra relationer jag har utöver det har inslag av BDSM. För det har blivit mycket viktigare för mig de senaste 7-8 åren.
Mm.
På något sätt så behöver jag det här. Maktförskjutning och BDSM och ja, mycket sex också såklart. Men jag behöver den där extra dimensionen. Så.
Vad gör den med dig?
Den gör att jag känner mig trygg. För att det är alltid förhandlat. Och sen finns det här samtycket så tydligt. Så var det för 20 år sedan, för 15 år sedan och för 5 år sedan. Alltså det här samtycket som finns där, det gör mig väldigt, väldigt trygg. Och sen tror jag är en ganska rastlös, snabbtänkt, intensiv person. Jag behöver någonting lite extra. Inte det här jämställda, ge och ta och hålla på och fundera. Det funkar inte för mig. Jag behöver att jag underordnar mig. För jag är mest undergiven då i min BDSM-utövning. Jag behöver det här ramverket och de här fasta, tydliga rollerna som finns. Det gör mig trygg och fri faktiskt.
Men hur tänker du runt det här? Har du fått den där frågan om, men varför liksom, kan du inte hitta en person att göra det här med? Liksom? Varför har du fler?
Ja. Nej, den frågan har faktiskt inte riktigt dykt upp. Frågan som dyker upp är ju mer så här, varför håller du på med det här konstiga? Lite så. Mm. Alla tänker att BDSM ska vara så våldsamt.
Mm. När jag sa till Karin att jag är intresserad av BDSM ibland. Det är ingen central eller viktig del i min sexualitet. Men den finns där och den kan tillföra spänning för mig och laddning. Men när jag sa det till Karin så fick jag den här frågan. Kommer du ihåg Karin vad du sa? Att liksom, Karin sa så här, men åh, det här mörka svart. Farliga långt ner som du håller på med och också för okända känns jätteläskigt just för att det handlar om ja, men våld och vi är kvinnor och just det där maktförskjutning och vi jobbar ju för jämställdhet och självständighet och är feminister. För dig krockade det här lite grann, Karin.
Ja, men det gjorde det och det var ju ingenting jag hade någon erfarenhet av överhuvudtaget. Mm. Så du var ju väldigt modig som pratade med mig om det. Men du var också modig som liksom, du kunde bolla tillbaka också lite, vad gör det med dig när mina liksom... För jag hade nog en väldigt stark känsla av att, och det här, jag fick någon slags så här psykoanalytisk, du vet, man bearbetar sina trauman genom att ge sig in i mörkret. Och det här är inte säkert och bra. Du vet, jag hade massor med sådana rädslor, tror jag.
Men Jenny, för mig är det ju inte alls någonting mörkt och svart. För mig är det ju någonting euforiskt och liksom upphetsande och någonting där jag liksom verkligen kan komma till mig rätt rätt. Och, ja, det finns massa saker i det där. Har du behövt hantera de här känslorna eller kluvenheten mellan att vara kvinna och säga att jag tycker om maktförskjutning och våld?
Ja, det har jag mött många gånger, just så där som Karin har reagerat. Alltså det måste vara mörkt och svart och svårt och hemskt. Och hur kan man utsätta sig för det? Jag är också liksom socialarbetare och jobbar med sociala problem. Men många av mina kollegor till exempel, de kan vara lite ifrågasättande. Mm. I alla fall på mitt förra jobb. För att de tror att det är någonting våldsamt och farligt. Och det går inte att liksom vilja det, samtycka till sådana saker. Men har ju då en felaktig föreställning om vad det är. Om jag säger att jag har varit på en fest till exempel. Mm. Med min dominanta person. Och liksom, då tror de att det är något jättehårt och hemskt. Och liksom strypsex. Och liksom mycket sådana fantasier som väcks i folk. Om att det skulle vara farligt. Alltså, men jag har varit så trygg i mig själv. Att jag vet ju hur det är. När jag väl började utforska att det här är någonting som är oerhört positivt och givande. Som du säger, det är vilsamt och det är en trygg plats för mig.
Mm.
Men så möter man de här, även inom, skulle jag vilja säga, polysvängen har det funnits sådana föreställningar. Mm. Liksom för 15 år sedan skulle man liksom inte prata så mycket om sex överhuvudtaget och BDSM, utan det var mer så här, med poly, det är liksom kärlek mellan flera, och det skulle vara lite finare då.
Mm. Att du är poly, handlar det om att få tillgång till de här sexuella delarna? Eller handlar det också om att du faktiskt vill ha flera relationer? Eller?
Det handlar om båda sakerna. Både att jag vill ha flera relationer, men att jag vill ha BDSM-inslag i de relationerna. Mm. Som nu till exempel har jag en partner sedan 2 år, en man, och vi har en, vad ska man säga, vanlig kärleksrelation. Vi är partners, vi bor ihop varannan vecka, men vi har också inslag av BDSM, lekar i vår relation.
Men ni möttes genom BDSM?
Ja, det gjorde vi.
Om jag tolkar rätt, så har du, när du har sökt andra relationer, så har BDSM varit viktig för dig. Att du kanske inte liksom känner att du vill ha flera relationer som är utan BDSM. Mm.
Nej, det stämmer. Vi möttes ju genom på ett event då. Mm. Ett rep-event. Och det var där det började. Och vi började bara genom att ha utlevning. Jag sökte absolut inte efter flera partners då. Men det växte fram någonting.
Det här att ha flera relationer som fyller flera olika syften på något sätt. För det är ju det du beskriver att du gör. Hur gör du liksom när du byter relation, när du går från den här relationen där BDSM är jätteviktig, och sen så går du hem till en annan relation där det är helt vanilj. Hur gör du?
Ja, det där är någonting som jag har fått lära mig. För de senaste kanske 7 åren har jag haft intensiva relationer med BDSM-inslag. Vi har åkt på semester ihop, vi har utövat BDSM, gått på fester, sen ska jag hem till liksom familjelivet. Men det handlar bara om att jag måste koppla bort då BDSM när jag är med familjen, och så försöker jag vara närvarande då. Men det är klart att det är inte alltid lätt om man kommer från en så här fantastisk fest och sen så ska man försöka komma hem och vara en vanlig mamma. Det är klart att det blir krockar ibland. Det är någonting som man får öva på. Jag tror det kan bli, oavsett om man har vaniljrelationer flera, att man de här övergångarna när jag kommer hem till familjen är ibland svåra. Mm. Särskilt om man fortfarande är hög efter någon session eller en fest eller någonting. Och sen så måste jag hem till familjelivet.
Mm. Eller hur? För det är ju liksom, det är också, det finns massa känslomässiga aspekter, men det är också verkligen helt hormonellt.
Alltså, ja, det är helt hormonellt. Ja. Endorfiner och adrenalin och liksom allt bara. Oxytocin, allting i någon jäkla cocktail.
Den här cocktailen, det är det du kommer åt genom BDSM.
Ja, det är en viktig del.
Kan du inte berätta, hur då? Om vi säger, om nu sitter vaniljkarien här, nu vet jag kanske lite mer då, men om du säger, hur kan det se ut?
Ja, för mig är det ju verkligen en, om man har en hård session, vi säger att jag är undergiven, jag är också masochist, så jag gillar smärta i perioder. Så har man fått ta emot mycket smärta då, kanske pisk eller örfilar, slag, kanske kombination med att vara bunden. Jag blir så igångkickad och helt inne i det här som vi kallar för subspace. Som är ett helt speciellt space. Där man, det är eufori, man svävar, det är total närvaro. Det är ett fantastiskt tillstånd, tycker jag. Och det är det som jag söker. Och det är också väldigt vilsamt för mig att vara i den där. Det är en bubbla. Men sen när allt det där, ja, när man landar efteråt med den, sin partner då, som man har utövat med. Men det kan ta många timmar, kanske en hel dygn innan liksom jag verkligen landar och det där går ur kroppen. Och då kan det ju hända jättekonstiga saker. Så det är ju svårt om man då inte är tillsammans med den.
Ja! Ja. För landningen är ju också, alltså dels är det så här starka, intensiva, och så kan du behöva aftercare eller eftervård, eftervård på svenska.
Det låter jättetråkigt. Ja.
Omsorg.
Landa tillsammans. För det är ju, här är ju en del av flersamhetslivet som är ganska intressant. Just det här att navigera mellan de här olika verkligheterna och rollerna. Det blir så jättestarkt. Om du hade utövat kanske med någon som du bor med, så kanske det går så här, men när ungarna är i säng, då bara skopar jag upp dig liksom. Exempelvis så där. Men är du, de här parallella liven, hur hanterar du det?
Ja, ibland är det ju jättesvårt och stressigt när det blir just de här övergångarna när man ska landa. Det kan vara svårt för mig att komma från familjen till min andra partner och komma hem till honom och liksom lämna familjen. Det är inte lika starkt. Det är inte den här kicken liksom och det här ruset av hormoner. Men de där övergångarna är svåra ibland. Och då kan jag längta jättemycket efter barnen de första dagarna. Och sen när jag kommer hem igen kanske jag är helt hög och spejsad och ska landa i det. Det är svårt, men det är någonting som jag får prata med sina partners om. Helt enkelt. Och att hitta sätt. Att liksom, om jag nu ska ha haft en session. Sen åker jag hem till familjen. Ja, men då får jag ha någon telefonkontakt med den som jag hade sessionen med. Eller man får hitta de där sätten. Och till slut så lär man sig ju mönstren. Man vet att det här kommer hända. Så då blir det inte lika läskigt eller svårt.
För det blir också lätt en depp. Eller hur? Alltså som den här dippen efter kan ju också vara så här. Det kan vara lätt att blanda ihop det med att jag typ, jag hatar mina barn och min familj för jag blir så jävla arg på dem när jag kommer hem. Det kan jag känna ibland. Mm. Jag har varit i sånt här jätteoxytocinflöde och endorfiner och så här. Och så kommer jag hem och så dippar jag. Och det kan vara väldigt lätt att tänka det för att jag tycker att vardagsliv, tråk, skit, att det är bara värst. Och glömmer att tänka på att nej, men det här är liksom en reaktion. Det kommer att jämna ut sig. Det brukar du påminna mig om, Minna, varenda gång.
Det är bara en fysisk och kemisk reaktion i kroppen.
Många år. Alltså, man skulle tro att man kan lära sig lite. Men det,
ja, nej, men jag känner verkligen igen det där, Karin. Att det är såna känslor i omlopp och så kraftfullt på något sätt. Mm. Att det är lätt att glömma bort och bara känna att nej, men det är vardagen som suger eller liksom som är jobbig. Mm.
Kan det vara ett kicksökeri ibland? Är det det handlar om? Eller någon form av att koppla loss vardagen? Gå in i någon bubbla så man inte behöver hantera liksom, den här vardagsreliansen? Kan det vara sådana saker som dyker upp ibland? För det, sådana tankar får jag när jag hör dig. Att det blir jobbigt när jag kommer hem till familjen och ska ta hand om allt disk och barn och så. Men det är underbart att få vara i de här bubblorna.
Det är inte bara så, för att BDSM för mig är också som en slags livsstil som jag värderar den väldigt högt. Det är inte bara kickarna jag söker, utan det är också vilan som det ger, och det är en slags läkning också. Det är helande för mig. Så det är inte bara kickarna, det är också vila och läkning och liksom koppla ihop känslor och liksom det är nästan så här obegripligt vad som händer i mig, men det är otroligt givande och någonting som jag verkligen behöver.
Jag tänker att läkande handlar ju också ofta om att växa, inte bara ett space där jag får vara i fred, utan det är också ett växande i det. Man får mer tillgång till sina egna känslor. Jag har ju aldrig varit i någon sån här dominansrelation alls. Utan det är ju mer att jag har lekt inom liksom, litet sexuellt spektrum. Och för mig så har det ju handlat om att jag har fått större tillgång till mina både fysiska och kroppsliga och emotionella känslor. Det spektrum. universumet blir större. Jag får tillgång till mer av mig själv genom att vara i de här spacen.
Alltså, jag, eftersom jag så här, har såna här diskussioner mellanåt med partners och så, när jag hävdar att jag är vanilj, så påpekar de 1, 2 och 7 olika praktiker som jag gör som är så jävla inte vanilj som det går. Men då, för mig är det spännande att fundera på, vad skiljer BDSM från att vara lite ny och att gå in i det och verkligen praktisera det, från att vara mer en sån som jag som kanske krafsar då lite på någon slags ytor eller provar saker som kan låta spännande? Eller?
Jag tror för mig har det ju alltid, det har varit ett liksom väldigt medvetet val att söka mig till BDSM, för att jag just går igång på det här maktförskjutning och makt. Det är som viktigare för mig på ett sätt än flersamheten, för det är en, som jag säger, en slags livsstil. Det är någonting som jag verkligen, verkligen behöver. Och jag kan inte tänka mig vara utan det. Jag kan inte tänka mig bara ha lite, så här, med lite sex med hårda tag och liksom så här, lite smisk på rumpan typ. Eller vad det nu skulle vara. Jag ser nu Karin framför mig här.
Hur Jenny man försöker tänka ut något så här. Åh, nu är hon lite vågad här.
Kanske lite handbojor eller något rep så här. För mig är det liksom en, jag ska säga, en livsnödvändig del av mitt liv. Så det är någon extra dimension som gör att, som jag inte vill vara utan eller kan vara utan.
Minna, känner du igen det här med, för det är en massa begrepp som Jenny pratar om, så här, det är subspace, det handlar om med endorfinerna och adrenalin och oxytocinkickar och sånt. Känner du igen de här?
För mig är det inte så att, jag inte skulle, att det inte är någonting jag skulle kunna leva utan, det är det absolut. Men det är någon, utan jag är väl mer på den där att det är liksom någonting som tillför någonting som jag gillar. Jag kan leva utan sex också på något sätt. Jag skulle inte sitta och säga att det är någonting jag behöver. Men ibland så vill jag. För mig är det en skillnad. Ja, men det är klart att det, gör man någonting väldigt fysiskt, intensivt, sexuellt med maktförskjutning, så kommer ju alla de här subspace-grejerna in. Och jag kan verkligen tända på sånt otroligt mycket. Men jag har ju inte utforskat det kanske lika mycket som Jenny har. Just för att jag inte riktigt har samma, kan man säga, behov. Men att trilla ner i de här svarta liksom hålen efteråt, när man liksom, när kemin i kroppen förändras, det har jag ju gjort. Men det behöver man ju inte ha BDSM för heller riktigt, utan det kan ju vara andra intensiva saker. Men det jag tycker är med BDSM, det är ju att de har ju sett ord på väldigt många saker. Det är mycket som kommer från BDSM som vi använder oss av i en så här medvetna sexuella space. Och framförallt skulle jag vilja säga att samtycke är ju någonting som verkligen har utvecklats inom BDSM-sfären. Som vi har tagit in i de andra delarna, så att säga, av den sexuella sfären. Liksom, och lärt oss att till exempel förhandla. Och att förhandla är ju kanske ingenting som är så jättevanligt i normativa relationer eller vaniljrelationer, att vi kanske faktiskt pratar med varandra om vad vi vill ha och vad man kan tänka sig att ge varandra och vad vi har samtycke kring att göra. Och de samtalen kan ju skapa just större frihet i det sexuella samspelet som vi kanske inte har. Och jag vet i alla fall för min egen del, så i vissa vaniljrelationer som jag har haft, så pratar man inte så mycket om vad man faktiskt gör och vad det betyder och vad det är som händer och vem som vill. Utan man på något sätt tar alla de här små sexuella stegen mot varandra, testar sig fram och så hittar man en modell och så gör man den, och så gör man den i väldigt många år. Och sen så har man en väldigt, väldigt smal liten modell för hur man har sex med varandra. Och det kan ju vara fint och bra och att man har hittat fram till det. Använder ni du det av förhandlingar i dina relationer, Jenny?
Ja, absolut. Det är mer i början, men det händer ju saker. Jag tycker det är så kreativt också att hålla på med BDSM. Den relationen jag lever i nu, där är vi båda switch dessutom. Fast jag är mer åt liksom det undergivna hållet. Så att man kan vara både dominant och undergiv. Man säger inte bara så här, jag är bara dominant, jag ska bara liksom så här. Men utan man kan växla mellan de båda rollerna. Så att då krävs det ju jättemycket kommunikation och samtal och liksom förhandling, vilken roll man ska ta och liksom vad som händer. Och det är något så här dynamiskt som växer fram i relationen. Inte något som man bara gör en gång och sen händer det. Jag har ju också valt att leva med en person som är väldigt dynamisk och som är switch. Och som vi, det kan bli väldigt kreativt då. Och då måste man ha de här samtalen. Men det är inte så att det är liksom så här, nu sitter vi och förhandlar en gång varannan vecka. Utan det sker när det behövs. Så.
Hur kan sådana där samtal se ut då? För jag tänker, varför vi pratar om det här, det är ju att jag tänker att vi har alla massor att lära av varandra i tydlig kommunikation. Så även om du som lyssnar nu tänker att nej men hallå, liksom, jag har ingen lust att bli dominerad av någon, så tror vi att det kan finnas jättemycket att vinna i och prata om vad vill jag ha, vad är du villig att göra just nu och var är vi med varandra?
Det viktigaste är att veta liksom vad, att man får fundera över vad vill jag själv, vad behöver jag, vad vill jag ha och förmedla det till den andra personen. Så här ser det ut för mig nu. För mig har det till exempel varit i perioder att jag har varit jättemasochistisk och bara älskat smärta. Men sen har det varit en period när jag bara inte alls vill ha det. Då måste jag ju berätta det för min partner. Att nej men nu funkar inte det här med smärta helt plötsligt. Liksom hur, nu får vi göra något annat. Liksom. Mm. Eller de här lekarna som vi har lekt. Nej men det funkar inte just nu. Utan det gäller hela tiden att gå till sig själv och fundera på vad är det jag vill ha och vad behöver jag och liksom prata med sin partner då. Som man vill pröva med.
Men om vi säger att ni har, jag hittar på nu bara, ni har brukat binda dig och sen känner du att det vill du inte mer. Hur tar du upp det då? Vid frukosten, på ett sms, bokar du ett samtal, hur?
Nej, det blir mer så här när vi sitter i soffan och pratar. Liksom. För jag går också igenom en liksom, traumaläkning och jag går i vanlig terapi. Så att det kan växla väldigt mycket i vad jag vill ha, vad jag behöver och hur jag mår. Så det krävs någon slags ständig pågående kommunikation kring det för att det ska bli bra.
Men en annan tanke som många tänker är ju att det finns många som använder BDSM som förevändning för att utnyttja kvinnor i en sårbar position, särskilt kvinnor som kanske inte är psykiskt stabila. Har du stött på det?
Inte för min egen del, men jag har ju sett sånt förekomma lite i kretsarna. Så i communityt, men väldigt lite skulle jag vilja säga. Och jag själv har under mina 20 års tid som jag hållit på med BDSM inte upplevt. Jag har väl haft tur och hittat rätt människor då.
Vad är varningssignalerna tror du?
Jag tror att det är, om det är någon som är så här jättesäker på sin sak, så här, men jag är dominant, superdominant, jag liksom kan alla piskor, jag kan allting, jag vet allt. Någon som är så här tvärsäker och som kanske söker sig till lite yngre, psykiskt sköra tjejer till exempel. När man märker att någon är alldeles så här, kan allt, vet allt. Alltså man kan inte vara besserwisser inom BDSM.
Men det är ju aldrig attraktivt på något sätt.
Nej, det är ju inte det. Men just när det är en dominant man så kan det bli lite så.
Ja, jag förstår det.
Jag är naturligt dominant.
Jag är en sån alfahanne.
Ja, absolut. Och jag kan allt, jag har testat allt och jag är skitbra på allt. Och så här, nja. Då kan man ju vara lite skeptisk kanske.
Och roligt, för att det är ju lite mer intressant med dem som säger, du vet, vad kan du och jag utforska?
Så här, det är en helt annan ingång. Ja.
Och jag har provat mycket och jag tror jag vet ganska mycket om vad jag själv gillar. Men låt oss se. Liksom. Det är alltid kul att bli överraskad.
Ja, precis som du säger Karin. Det är ju någonting som man skapar tillsammans också. Mm. Det är ju inte så att jag säger så här. Ja, det här och det här vill jag ha. Jag vill bli bunden på det här sättet. Och så vill jag att du knullar mig på det här sättet. Och sen är det bra. Så är det ju. Det är ju någonting väldigt kreativ och dynamisk process som uppstår.
Det lät som ett recept i en recept.
Ja, men man kan ju tro att det kanske skulle kunna vara så, men det är ju verkligen någonting som uppstår i relationen. Och för mig nu som har en liksom kärleksrelation samtidigt som jag har den här andra dimensionen då med BDSM och maktförskjutning, det är, ja, det är väldigt speciellt.
Men kan du känna ibland att det blir dynamiken i den här dominansen och undergivenheten bara slår fel ibland? Och hur, vad gör du då? Du bara känner, nej men det här är bara fel för mig idag. Hur gör du då? Kan du liksom sätta stopp på något sätt? För ibland så kan det ju vara sådär att man har en överenskommelse att nej men jag vill bli dominerad liksom mentalt och psykiskt. Om jag säger nej så menar jag inte det. Förstår du vad jag menar? Liksom, mm. Hur kan man kommunicera att nej men hallå, nu är det faktiskt helt fel?
Och det har ju hänt bara ett fåtal gånger. För ofta om det verkligen jag inte är på humör eller liksom jag känner att jag inte mår bra den dagen, då ger man sig ju inte in i någonting. Men sen blir jag så trygg av att jag kan alltid använda de stoppord som vi har.
Mm.
Jag kan alltid avbryta, och det är en stor skillnad från de vaniljsexuella relationer jag har haft. Då, att de här stopporden är jätteviktiga.
Mm.
Så det gör ju en trygghet för mig. Jag använder dem väldigt sällan, men bara att veta att jag kan, om det här är någonting som bara känns fel för mig idag, då är det bara att skrika rött. Alltså, eller gult, och så stannar man upp.
För rött och gult och grönt är väl tre ord där rött är ett stoppord. Vad betyder gult?
Gult är mer så här, rött är mer så här stopp, jag vill avbryta den här sessionen. Gult är mer så här, ja, men en liten paus, det är något som inte känns riktigt bra, vi måste prata om det. Eller justera. Sen kan man fortsätta efter det. Och grönt är ju bara kör.
Kör
hårt! Jag använder aldrig grönt eller gult i princip. Det har nästan aldrig hänt, men det har ju hänt att...
Man kan ju trycka grönt på
absolut.
Många sätt.
Andra sätt, ja.
Genom respons.
I min första relation med den här dominanta mannen, då hade vi inte rött och grönt, då hade vi så här rullgardin, det var typ rött. Mm. Det var roligt att skrika rullgardin mitt i alltihopa. Jag behövde aldrig använda det.
Men det rullgardin fick väldigt... just en helt ny betydelse.
Ja, precis. Men det gör mig väldigt trygg att ha de här stopporden i grunden, för jag vet att jag kan alltid och min partner lyssna på det. För det tror jag är mycket svårare i när man har mer så här, har lite vaniljsex som man ska känna av och man ska kommunicera, det här vill jag att vi gör. Liksom att det är i alla fall för mig svårare att avbryta. Då kanske man går lite längre, men jag vet ju att jag kan ju. Jag har verkligen makten att avbryta när som helst.
För mig är det en sån här, jag har märkt att det är en vansinnigt viktig del av min sexualitet. Att, den här, att kunna att vara med människor som har ett absolut respekt för liksom tvekan eller nej. Men det underlättar ju vansinnigt mycket att ha den här jättetydliga kommunikationen. Och att också ha pratat om det tar ju bort lite grann av den där laddningen i att men hallå, det är inte så här att jag aldrig någonsin vill ligga med dig mer eller att jag plötsligt tyckte att du var ful eller någonting. Det handlar om att just nu gör vi någonting som vi ska backa ifrån. Och det pratat om tydligt före. Det är någonting som är lättare med det, att då gå åt det hållet. Och sen också med det där tillägget att det är ju sällan som någonting betyder jag vill aldrig mer i hela mitt liv prova vad det nu var vi gjorde. Det är oftast inte det, det kan vara det, men det är oftast inte det som ett stopp betyder. Utan det betyder inte på det här sättet, inte just nu, eller kanske faktiskt inte med dig, så kan det vara. Men väldigt speciellt att ha det, liksom, att vara trygg i det.
Mm. Det är väldigt speciellt. Det är väldigt viktigt för mig när jag är dominant också mot till exempel en lite yngre tjej. Så att vi innan, då är det mer så här sessionsbaserat, att vi träffas och har en session. Vi har ingen annan typ av relation, utan det är mer en sessionsbaserad relation. Då är det jätteviktigt att vi liksom pratar om dagsformen, förhandlar innan, vad vill du idag, vad vill jag, hur mår vi och sådär. Och sen att vi kommer ihåg stopporden. Liksom. Att man inför varje session gör en tydlig förhandling. Så blir det mer när jag har de här lite som jag träffar då och då.
Men du, hur ser det här, hur passar det här ihop i ditt flersamhetsliv? För nu, jag tycker det utkristalliseras lite mönster. Du har liksom ett familjeliv med en lång trygg partner. Och sen har du en partner till som du bor hos både och. Och sen finns det fler människor i ditt liv just nu på olika sätt.
Ja, genom åren har det ju funnits det. Och då är det mer lite sådana lite lekfulla, lustfyllda, mer sessionsbaserade relationer som man träffas och har sessioner ihop. Då är det så här tydligt att nej, men vi ska ha den här sessionen, det kanske var rep eller om det är annan typ, om det handlar om smärta eller ja, bara dominans. Så. De finns där under flera års tid, men vi kanske träffas varannan var tredje månad. Det är inte så regelbundet, men det är ändå ofta samma människor som har funnits under några års tid. Men det är lite lösare typ av relation. Vi är vänner och sen så har vi sessioner.
Det låter som liksom KK eller vän med förmåner i vaniljvärlden.
Ja, lite kanske. Ja. Ja.
Det sägs ju emellanåt att det är vanligt eller vanligare att man är poly och flersam inom BDSM-gruppen eller communityt än i övriga samhället. Stämmer det tror du? Och hur ser du det?
Ja, jag tycker att alla de här, det går ju ihop. Och som man dessutom är naturist som jag är, så träffar man ju alla på Ågesta på sommaren. Liksom. Det är både polymänniskor och BDSM-människor. Det glider lite ihop. Men jag upptäckte också när jag började hänga jättemycket i BDSM-kretsar för 7 år sedan att det ändå också var ganska uppdelat. Det var sådana som så här, jag håller bara på med BDSM men jag är inte flersam. Jag tycker det finns ting. Men jag tycker det har blivit en mer öppenhet för BDSM inom polykretsar senaste 10-5 åren. Mm. Så. Men jag tycker att de verkligen så här glider i varandra.
För det är ju en utmaning, tänker jag, kanske om man som undergiven träffar flera dominanta.
Det har jag inte gjort så, för jag har varit ganska hårt knuten till min dominanta person. Mm. Men sen har jag haft utlevnad med andra som visserligen har varit inte så ofta, men ja, det har varit svårt, särskilt för den dominanta personen som jag har varit hårt knuten till. Det har varit svårt för den personen. Det har inte varit svårt för mig. Jag har gärna kunnat ha 3 dominanta. Liksom det funkar. Men nej, det är inget som jag har gjort särskilt mycket av. För jag tror jag går in ganska djupt i relationen med min dominanta person då, som det oftast är.
Och din ursprungliga vaniljpartner som du har familj och barn med och bor med varannan vecka. Vilken insyn har hon i de här BDSM-relationen eller relationerna?
Mm. Vi har ganska uppdelat där. Hon är inte särskilt intresserad av det. Men däremot så har det ju liksom påverkat vårt praktiska liv tillsammans. För jag har ju liksom lagt mycket tid på att träffa mina andra partners och gått på BDSM-fester och BDSM-kurser och så. Men inte, det är mest för att hon inte är så intresserad av det, så att säga. Men hon har ju träffat några av mina partners som jag har haft BDSM med. Och liksom, de har varit mer som familjevänner också genom åren. Men hon är inte särskilt intresserad av vad jag håller på med.
Träffar hon andra också?
Ja, inte lika aktivt som jag, men ändå. Mm.
Så det är öppet liksom åt alla håll?
Ja, det är öppet. Ja, det är öppet åt alla håll. Och
det är ganska mycket förhandlande i det där då. Liksom ett familjeliv och barn. Och liksom hur, har det varit så här som det är nu? Mycket? Att du har bott på olika ställen? Eller hur har du gjort? Liksom?
Men det har blivit så. Alltså jag födde mitt yngsta barn då för snart 8 år sedan. Och efter det kände jag att jag var helt utsvulten på BDSM och sex och fester och ha kul. Så efter det har det varit att jag verkligen sökte mig till den här BDSM-världen då. Och då har jag inte bott fullt varannan vecka borta, men varit borta några dagar varannan vecka med mina andra partners då. Som alla har haft BDSM-inslag då. Så att, men nu är det ju lite mer varannan vecka, så det är svårt att få ihop, men det är någonting som vi har valt tillsammans. Alltså barnen skulle väl helst vilja ha 2 föräldrar som är hemma med dem hela tiden, dygnet runt, men det kan inte de riktigt få välja, tycker jag. För mig har det varit så himla viktigt att ha ett liv utanför barnen och familjelivet. Det har varit viktigt för mig hela tiden, men det är klart att det är praktiskt och logistiskt jättejobbigt ibland. för alla inblandade.
Om man lever i ett monogam relation och så har man de här fantasierna, vilket ju inte kanske är helt ovanligt, om dominans och andra typer av BDSM-utövande. Det är ju, och känner att man vill liksom testa det, och det liksom fungerar inte riktigt i den relationen man har investerat i och lever ihop med. Och så öppnar man upp för att träffa någon för att testa sina fantasier på, för att se vad de betyder för en känslomässigt och själsligt, och hur viktiga de är i verkligheten och sådär. Det är lite grann den vägen du gick där i början, att polylivet och flersamheten blev en möjlighet för dig att utöva dina fantasier och få liksom utlopp och få utveckla och få växa i det. Finns det några risker liksom? Jag tänker att här är ju poly och flersamheten en sån enorm styrka i att just kunna ha, ja men jag gör olika i olika relationer. Så har det varit för mig i alla fall, att jag gör olika i olika relationer.
Ja, det svåra kan väl vara då om ens vaniljpartner då, som man har, inte förstår sig på BDSM eller tycker det verkar konstigt, och man måste förklara mycket hela tiden. Att liksom få ihop de där två olika världarna, om det är mycket motstånd hos ens partner som man ska öppna upp relationen med, om man vill utforska. Så, men för en egen del tror jag inte, men att det krävs ju kanske jättemycket kommunikation, men det tror jag är samma om man skulle öppna upp för flera kärleksrelationer eller någonting. Jag tror det känns Petter kanske mer safe att börja med BDSM, eftersom det är mycket, det finns en väldigt bra community och liksom träffar och liksom människor. Men risker, jag vet inte riktigt. Jag har inte funderat så mycket på det. Men det är väl mer om det blir den här krocken mellan då vaniljpartnern och en själv då, ens fantasier och önskningar, om det blir någon slags svårbegripligt för ens partner.
Jag tänker att många av de här fantasierna kan vara så skambelagda. Och jag tänker att skammen i sig kan ju ofta komma in som en kil i relationer. Att man inte riktigt klarar av att stå upp för det man längtar efter. När man lever i en fin relation, man har ju kärlek och man har sex och man har allting, och så är man inte nöjd med det man får av sin partner, utan man går och fantiserar om någonting helt annat som ens partner inte kan ge en.
Det kan jag verkligen tro att det är en risk, och det är en svårighet just med skammen och det här. Det kände jag igen i början. Det var ju skammen. Jag var ju jätterädd för att bli dömd av min partner då. Att hon skulle tycka att det var något äckligt eller fel eller skamfyllt så. Så det tror jag kan vara helt klart vara en svårighet i det. Som du säger, att det är ändå tabu, ganska tabubelagda känslor och saker som man fantiserar om, fantasier så.
Nej, ja, för det har jag själv känt, att jag kan känna skam, att jag liksom inte nöjer mig med det jag har, utan jag bara ska ha mer, och det ska vara mer avancerat, och det ska vara mer udda, och det ska vara mera. Och att det kanske dyker
extremt
upp,
liksom,
det dyker upp så vissa fantasier som är, ja, det här är liksom, är det här okej? Liksom, är det här ens? För det, jag tänker att när man rör sig inom BDSM-sfären och börjar öppna upp sina fantasier och sin lust, då finns det ju, då kan man ju mata på, alltså det man kan röra sig inom blir större och större.
Det kan jag verkligen känna igen, att man brottas med sådana känslor och tankar, liksom, att man bara kanske vill ha någonting mer, någonting annat, och det skulle då vara fel att känna så. Jag kan verkligen känna igen det du beskriver, Mina. Det kan vara svårt. Men då handlar det väl om det där, att man får liksom gå till sig själv och fundera på vad vill jag, och att liksom sex är ju någonting positivt, och även, jag menar, BDSM har ju blivit mer normaliserat senaste åren ändå. Mm. Men jag kände verkligen igen det där från mina tidiga år då, när jag var lesbisk feminist, och så tänkte jag så här, men jag tänder på en man som ska dominera mig och vara sadistisk och säga elaka saker till mig. Det här kan inte vara okej.
Okay.
Mm. Oh. Ja, nej, det
var jävla svårt.
Ja, det var jättesvårt, men sen har ju det blivit lättare, men jag snart klart att jag stöter på sådana situationer och känslor i mig själv nu också, eftersom gränserna förskjuts ju hela tiden och man kanske gör mer extrema saker eller farliga saker eller mer andra saker än vad man gjorde för vad jag gjorde för 5-6 år sedan.
Precis, och så är det ju, har det ju varit för mig också periodvis, och när jag kanske har erövrat någonting i mest positionsbasis, någonting som jag riktigt, riktigt känner skam över, som verkligen, verkligen, det här är inte okej, det ska jag inte prata om, så har jag ju vuxit. Och när jag har mött någon som har sagt, men jag gör gärna det här med dig, så känner jag i mig att min egen självkärlek växer i något enormt. Det här, jag behöver inte skämmas för det här. Det här är någonting som jag kan dela med någon. Och någon vill dela det här med mig. Och då bara växer jag ju så här explosionsartat. Och den kraften är ju, ska inte förringas. Den är ju jätte, jag tänker på det här feministiska perspektivet. Så tänker jag menar, en annan sätt att se på det handlade ju om att du tog makten över din egen sexualitet. Och ägde din situation. Och sa vad du ville ha. Det är väl feministiskt om något.
Verkligen, men när man då får höra liksom att all BDSM-utövning det är samma som våld mot kvinnor, det är någonting dåligt och liksom det ska bara inte finnas.
Mm.
Det kan jag fortfarande få höra till viss del, att liksom det går inte att samtycka till våldsamt sadistiskt sex liksom, eller BDSM-utlevnad. Att det går inte, för det är fel. Men jag själv har lagt bort det där. Jag skäms väldigt sällan för saker nu. Men det är också för att jag har haft turen att träffa partners, att liksom verkligen utvecklas tillsammans med i de mer skambelagda lekarna eller rollerna som vi tar. Där har jag haft liksom väldigt lyhörda och bra partners, och det är någonting som vi skapar tillsammans. Få gå in i den här processen som det faktiskt blir. För jag är ju som sagt parallellt är jag i en läkningsprocess och en traumabearbetning från sedan länge då. Och jag går i vanlig sån här pratterapi då. Några gånger i veckan. Jag har gjort det några års tid. Men där är, vi pratar jättemycket om att jag behöver också någon slags... jag behöver någonting väldigt kroppsligt. Det kan vara massage. Eller liksom jag går som bodyworker och får en väldigt speciell typ av massage. Som inte bara handlar om massage av kroppen. Utan mer om det själsliga. Men jag behöver också det här extremt fysiska... hårda som jag gör i mina sessioner, det är också helande. Så det är också en själslig resa. Och där har jag liksom, i min terapi har jag pratat om, är det här sjukt det jag håller på med? Alltså för att jag ibland så ifrågasätter mig sig själv, men sen har jag kommit fram till, nej det är inte sjukt, det här är friskt, det är helande, det är positivt, det är givande, det stärker mig som person och utvecklar mig som person och hjälper mig i min läkningsprocess. Så men klart man kan hamna i de där skamhålen eller liksom känna så ibland. Men jag har bara kommit fram till att nej, det här är bra. Det är good shit. Liksom. Det är
bra. Det här är bra.
Det här är riktigt bra. Ja.
Jag tycker det är så helande att höra dig prata om det här och stå för det du gör. Och här sitter vi liksom tre kvinnor och pratar om BDSM som ju är så laddat för många. Men jag upplever ändå liksom att gå in i ett polyliv för mig har hjälpt mig att vara mer självaccepterande för mina längtor och mina lustar och saker som jag fantiserar om. Om man är helt ny, hur ska man kunna ta sig an sina fantasier på ett säkert sätt?
Jag skulle säga att man skaffar sig en användare på dark side och liksom börjar titta efter event eller liksom personer att connecta med. Kanske går på något mer event. Det finns ju även såna här fikaträffar eller pubträffar där man bara sitter och pratar och kanske kan träffa likasinnade människor eller någon. Bara börja där. Att gå på en pubträff är ju ofta ganska ofarligt. Så. Och sen komma in i det. Och där på dagsätt finns det olika grupper med nätverk man kan gå med och diskutera. Och så kan jag ju rekommendera att komma till Kinky-kvarteret på Priden också, för där kan man få prova på BDSM.
Ah,
och
prova liksom, på?
Smiskhörnan, jag brukar stå där ibland. Ja, jag provar på. Prova på smisk och pisk.
Träffa Jenny i Kinky-hörnan på Pride.
Vad roligt.
Ja, precis.
Vad roligt. Och också så här, att prata med människor och skaffa ett nätverk av människor som kanske inte omedelbart är så här, åh, de här ska jag göra saker med. Men att börja prata, och kan det vara en början?
Ja, det tycker jag absolut. Just skaffa det där nätverket. Mm. För det har jag också märkt när jag har varit på den där prova på hörnan i Kinky-kvarteret då, att det är många som är, de vet inte hur ska skaffa det här nätverket. De kanske inte vet att Darkside finns. De har bara gått för de här fantasierna och tankarna. Men det är att skaffa ett nätverk då. Men gå på polyfiker, det finns ju många BDSM-människor som det ofta går ihop så.
Mm.
Men som du säger, Karin, bygga ett nätverk är ju jättebra början.
För att bejaka sina drömmar, fantasier och längtor och växa.
Mm. Ja, verkligen. Växandet är jätteviktigt. Och som du säger, Minna, jag tänker också på det här med att utvecklas som person. Och sen att leva flersamt och inte känna att det här monogama, man ska vara monogama tänket. Jag ska vara med en person och den ska liksom tillgodose alla mina behov och allting ska finnas i den här relationen. Det har aldrig funkat för mig. Jag vill dela olika saker med olika människor. Liksom. Och jag tror inte att en människa kan uppfylla allt det här.
Ja, nej, den monogama drömmen är väldigt svår om man har många olika fantasier.
Där, ja, om man är en så dynamisk person. Ja.
Ja, men där både kön och fantasierna ser olika ut, då är det ju precis omöjligt. Mm. Och leva med att hålla tillbaka alla sina fantasier och känslor, det kan bli lite jobbigt i längden också.
Mm. Det är mycket härligare att bejaka, säga ja.
Tack Jenny för att du ville komma hit och prata med oss om det här. Och det här är någonting som man nästan alla polysammanhang ofta kan prata om. Visst är det så? Till och med Karin, som alltid beskriver sig som den största vaniljstjärnan på jorden, har ju fått börja prata BDSM. Ganska mycket nu för tiden.
Ja, precis. Jag vet att jag har haft de här diskussionerna med Karin för flera år sedan.
Så. Jag vet.
Ja, jag är vanilj. Ja, säger Karin. Ja, nej men absolut.
Mm.
Det är en fantastisk gåva med att vara poly. Att få undersöka det med olika människor.
Ja. Tack så hemskt mycket. Och därmed så säger jag hej då. Hej då!
Hej då!
Du hittar Polyprat på vår Facebook-sida och där poddar finns. Ställ gärna frågor till oss.